När månadens ansikte Margareta Persson var liten i början av 50-talet drabbades hennes mamma av polio och blev nästan förlamad. Det avgjorde Margaretas livsval. Idag är hon 68 år och kan se tillbaka på ett liv i funktionshindrades tjänst. Inom organisationsvärlden, bland annat inom HSO, idag Funktionsrätt Sverige. Och som socialdemokratisk riksdagsledamot som satte Olof Palme på plats i funktionshinderfrågor. Som pensionär är hon en flitig föredragshållare. Och vi träffade Margareta Persson när hon i tisdags besökte Malmö stadsarkiv för att berätta om sin senaste bok Gamla synsätt spökar än, funktionshinder genom tiderna. Och det första som möter innanför pärmarna på den tryckta boken är ett fotografi.
Ja, det är min mamma i mitten, min pappa till vänster och min farbror till höger. Och det är en bild från 1958 där de står. Det är bara det att när jag upptäckte det här i mitt album för ett par år sedan så blev jag väldigt förvånad. För min mamma kunde ju inte stå. Hon hade polio och kunde bara röra vänster hand i princip. Men när kameran kom fram, då pallade de upp henne och höll om henne så hårt så att det ser ut som att hon kan stå själv.
Men vad säger det att de pallar upp henne?
Ja, det säger ju att funktionsnedsättning inte är någonting bra, någonting fint. Det ska döljas. Och det är ju egentligen ett väldigt nedvärderande synsätt. Att man måste se ut som på ett speciellt sätt för att vara fullt accepterad. Att det inte är fint, att inte kroppen är perfekt. Så därför är det ju en väldigt negativ syn.
Hade du sett den här bilden innan eller kom det som en överraskning?
Jag har väl sett det men inte reflekterat. Men det gjorde jag ju nu för några år sedan. För sen, från 60-talet så satt mamma alltid i rullstol på alla bilder. Så det var bara då på 50-talet. Men det som förskräckte mig det var att jag hörde samma historia i år från en familj. Som skulle ta en familjebild och mamman ville inte att pappans rullstol skulle synas på bilden. Och då blev han galen så det blev ingen familjebild. Men det är alltså så många år senare samma synsätt.
Och den här boken som är mera en fackbok, det är inte den enda du har skrivit utan du har skrivit en bok till som utgår från tiden när din mamma behövde pallas upp.
Jo, jag har skrivit en roman som heter Måste försöka. Den bygger ju på självbiografiska händelser men det är en roman så allt har inte hänt i verkligheten. Men jag har försökt beskriva miljöerna, hur det var att få en funktionsnedsättning i början på 50-talet och hur omgivningen reagerade.
Och är det en ljus historia eller är det en mörk historia som du tycker själv?
Jag tycker nog att det egentligen är en ljus historia. Jag hade en väldigt bra barndom. Att mamma hade det väldigt tråkigt som satt vid köksbordet och inte kunde komma ut. Det var ju ingenting som jag egentligen påverkades av negativt. Men samtidigt så beskrev ju mamma att hon sa ofta, jag sitter hellre här i min rullstol bunden här vid köksbordet. Men jag har er till familj än att jag hade gift med min förra fästman och varit frisk. Då är jag hellre rullstolsburen och sitter där och har er till familj. Alltså det var en väldigt kärleksfull bild samtidigt som hon hade det väldigt tråkigt, det är klart.
Men detta att hon hade det tråkigt och att hon var bunden till hemmet, var det en självklarhet för dig eller var det någonting du funderade över att det skulle kunna vara annorlunda?
Nej, när jag var barn var det ju bara fullständigt självklart och de flesta hon kände var ju satt också i rullstol och som jag träffade på olika rehabiliteringsställen och så. Det var helt normalt för mig. Och jag kunde ju aldrig begripa varför inte hon skulle ha samma rätt som andra. Men hon hade mera den gamla inställningen att hon skulle vara tacksam för den hjälp hon fick. Och det kunde jag aldrig förstå varför hon skulle behöva vara tacksam. För att det, för mig var det normalt. Hon var ju vuxen när hon fick sitt rörelsehinder. Så hon såg på sig själv med den så kallade friskes blick och tyckte egentligen att det var bedrövligt. Medan jag var uppvuxen vid att det här var normalt.
Om du tittar tillbaka, hur tycker du att samhället och därmed hennes och er värld förändrades i synen på att hon hade en funktionsnedsättning under de åren och fram, ja, så länge hon levde?
Ja, för mig blev det ju här ingången till att jag började arbeta politiskt, därför att jag såg ju att det började hända oerhört mycket på 60- och 70-talen. Positiva förändringar, alltså reform efter reform, färdtjänst, bättre hemhjälp, hjälpmedel. Jag brukade säga att varje gång skatten höjs så ökar min familjs frihet. För det var verkligen så att skatterna höjdes och min mammas frihet ökade i ungefär samma takt.
Men konkret, vilka skillnader blev det för henne?
Ja, hon fick ju till exempel hemhjälp på eftermiddagen också, både förmiddag och eftermiddag. Förut hade hon bara på morgon och sen kunde hon inte dricka vatten, hon var törstig och hon fick sitta och vänta på att jag skulle komma hem från skolan så jag kunde hjälpa henne på toaletten till exempel. Men sen fick hon då hemhjälp flera timmar på dagen, även på eftermiddagen. Hon fick ju tekniska hjälpmedel så hon kunde öppna ytterdörren, färdtjänst. Pensionen höjdes. Det var mycket som hände som var positivt.
Nu ska vi se om jag minns det rätt. När jag läste i den första boken i romanen att flickan, som du väl då har modellerat på dig själv i alla fall, försöker hitta på hjälpmedel åt henne.
Ja, visst. Alltså, jag hade ju massa idéer och ville träna henne och sådär. Och min farbror som fanns med på den här bilden, han hade en liten mekanisk verkstad. Så han hittade på en massa egna hjälpmedel åt henne så att hon kunde sy en ryamatta. Fast då förstörde hon armen och hamnade på sjukhus. Men han hittade på en massa grejer och började sedan jobba åt hjälpmedelsinstitutet som fanns då. Och det var ju för att han fick inspiration av. Han såg att det var min mammas behov. Han gjorde en dessertsked gjorde han en gaffel som nu finns. Det är liksom allmänt idag att man kan ha en sked med liksom gaffelgrejer på. Det fanns inte då, det hittade han på och gjorde. Och, alltså, mycket sådana hjälpmedel fick hon av honom.
Så att tack vare att det då i familjen fanns en person med polio så valde han den vägen, hans uppfinneri gick att använda faktiskt konkret. Och du började jobba med funktionshindersfrågan.
Ja, så kan man säga. Ja. Jag vet inte vad jag hade varit för människa om jag inte hade haft den här bakgrunden. För jag hade en bakgrund av både mammas funktionsnedsättning och hur samhället såg ut för henne. Och sen hade jag min pappas starka politiska övertygelse. Han hade varit aktiv i arbetarrörelsen. Sen kunde han inte det, för han kunde ju inte gå på möten, för det fanns ingen hjälp till mamma. Så han slutade med sin aktivitet. Men han förmedlade det här med vikten av politik, solidaritet till mig. Och så hade jag mammas mera praktiska villkor. Så att båda de sakerna betydde ju väldigt mycket för mig.
Men när du säger att barndomen var ljus för att det var en bra familj och så. Men blev du en ansvarstagande unge också som tog ansvar för din morsa?
Ja, det gjorde jag väl. Fast det var så självklart. Alltså jag följde aldrig med kompisar hem efter skolan eftersom mamma var kissnödig. Men det var inget som jag var plågad av. Utan det bara var så. Det enda jag tyckte var fruktansvärt tråkigt, det var när jag skulle lägga in tvätt i linneskåpet. Och det hatar jag fortfarande. Jag kan fortfarande inte lägga in handdukar i linneskåpet. Det tyckte jag var tråkigt. Och jag tyckte det var tråkigt att laga middag. Det tycker jag fortfarande. För det var ju tvungen att göra väldigt tidigt. Men att ta ansvar är ju faktiskt någonting som kan vara positivt också. Nu menar inte jag att barn ska behöva göra alla de här praktiska sakerna som jag fick göra. Men jag kände ju att jag var behövd. Det var inte för att man skulle hjälpa till för att det var bra i största allmänhet. Utan det här var ju viktigt. Mamma kunde inte laga mat, då måste jag laga mat. Men jag blev väldigt ansvarskännande överhuvudtaget. Så att egentligen kan vi säga att jag började bli lite mera oansvarig i 50-årsåldern kan man väl säga.
Vad gjorde du då?
Nej, men då skilde jag mig och så träffade jag många olika karlar istället. Nej, men jag började bete mig på ett sätt som jag inte skulle ha gjort tidigare. Som nog hade med det här att göra, tror jag.
Men du valde en bana där du har jobbat med de frågorna på olika sätt i hela ditt liv. Berätta.
Ja, jag blev socionom och det första jobb jag fick eller sökte, det var på Handikappförbunden, samarbetsorganet som fanns då i början på 70-talet. Det var mitt första jobb, så började jag jobba i handikapprörelsen. Och sen har jag då varit ordförande och sen har jag också varit politiskt aktiv, satt i riksdagen i nästan 9 år. Så att jag hade båda de här spåren. Och sen har jag fortsatt, så mitt sista jobb nu innan jag gick i pension, då ledde jag ett projekt på Nordiska museet om handikapphistoria i kulturarvet. Så att det var väldigt roligt att på något sätt knyta ihop livet. Det första jobbet och det sista jobbet handlade om liknande saker.
Jag slog lite på motioner som du har varit inblandad i. En handlar om riksfärdtjänst och så handlar det om punktskrift. Så att inte alla med synskada hänvisas till talböcker. Hur många motioner har du skrivit?
Oj, ja, jag skrev säkert en 20 motioner per år minst när jag satt i riksdagen. Och en del tyckte att det var inte fint att skriva så många motioner, men det brydde inte jag mig om. Jag fick min inspiration från olika handikapporganisationer och det var ju de jag hade jobbat med tidigare och som jag sen gick tillbaka till. Så att därför var det ju många handikapporganisationer som kontaktade mig med sina hjärtefrågor och så som jag drev på olika sätt i riksdagen.
Och om du tittar tillbaka, var känner du att du gjorde ett avtryck?
Ja, ett avtryck var väl en motion som jag och Bengt Lindqvist skrev tillsammans. Det var på 80-talet innan han blev socialminister där vi tog upp det här med den begynnande fosterdiagnostiken och att man måste diskutera de etiska frågorna där vi föreslog att det här måste samhället ta i. Och det tog bara ett par år så den bifölls av riksdagen och ett statens medicinska etiska råd inrättades ganska snabbt som sen då har tagit upp de här frågorna och diskuterat. En annan sak, det var innan jag kom in i riksdagen så fick jag igenom på den socialdemokratiska partikongressen att allt som byggs ska vara tillgängligt. Det var 1975.
Universell design 1975.
Ja. Och 1976 så la då dåvarande bostadsministern Ingvar Carlsson fram en proposition i riksdagen om att hus som byggs ska ha hiss. Och den gick igenom och sen föll regeringen där i valet 1976.
Men inte på hissen.
Nej, inte på hissen. Däremot var det ju väldigt många människor inom byggbranschen som var irriterade på mig i många år. För de sa att de slutade bygga trevåningshus. Och det skyllde de på mig. För de menade att det var inte lönsamt. Det fick jag igenom mot Palme på partikongressen. För det stod i lagen att det skulle vara handikappanpassat i skälig omfattning. Och då frågade jag Palme om han tyckte att människor med funktionsnedsättningar bara var människor i skälig omfattning. Och då kunde inte han svara. Och då röstade man på mitt förslag då.
Föddes du in i socialdemokratin genom din pappas världsåskådning eller?
Ja, absolut. Det gjorde jag. Men nu har jag lämnat partiet. Fast min själ finns väl kvar, men jag blev besviken på att man inte driver solidaritetsfrågor tillräckligt hårt och att man inte har drivit funktionshinderfrågorna så mycket på senare år.
Och det nämner du också i den nyaste boken, Gamla synsätt spökar än, och det gjorde du också här under föreläsningen idag. Och då refererade du till något som finansminister Magdalena Andersson sa. Vad var det?
Ja, det var när många flyktingarna kom 2015 så sa hon, nu kommer jag inte ihåg exakta formuleringen, men den handlade om att vi kanske inte kan ta emot så här många för då vi måste ju ha pengar till personliga assistenter och LSS. Och då ställde hon alltså det stora flyktingbehovet mot människor som behöver assistenter. Och det var för mig en lite chockartad, obehaglig upplevelse, därför att varför ställer man de grupper som behöver störst behov i samhället mot varann när man har så många människor som har det så gott ställt. Man har ränteavdrag och rutavdrag och rotavdrag och allt vad det finns för människor som har pengar. Sen försökte hon ta tillbaka det där, men hon sa det. Och det speglar också den där synen på funktionshinder, att det är på något sätt okej att människor med funktionsnedsättning ska leva ett sämre vardagsliv än andra. Och det är det som jag vill försöka spegla, att de där synsätten finns kvar.
Och det är ju också gamla synsätt spökar en funktionshinder genom tiderna, som är titeln på den här boken. Vad är det för synsätt som spökar en som gör att du har skrivit det här?
Ja, det är nog typ det här uttalandet från Magdalena Andersson, att man ställer en grupp mot en annan grupp som har stora behov. Att man hela tiden ska förklara sig för att man ska få samma vardagsliv som andra. Och att det har försämrats på många sätt idag, samtidigt som andra människor har ökat sina inkomster väldigt. Men sjukersättning, sjukpenning, försörjningsstöd, det har sänkts. Så att skillnaderna ökar idag. Det här tycker jag speglar ett synsätt på att alla människor inte är lika värda i praktiken.
Hur tror du din mamma hade beskrivit samhället idag och hur det skulle ha sett ut för en person som hon?
Alltså jämfört hur hon hade det så skulle hon ju tycka att det var fantastiskt mycket bättre. För då skulle hon ju jämföra med hur hon hade det. Tänk om hon hade haft personlig assistent. Vilket totalt annorlunda liv hon hade kunnat leva. Och även jag i och för sig. Hon kanske hade kunnat jobba. Jag kan inte ens tänka den tanken, för det var så annorlunda på 60- och 70-talet när det inte fanns. Så hon skulle naturligtvis tycka att det var helt fantastiskt om hon hade kunnat få personlig assistent.
En detalj som du beskriver, och jag minns faktiskt inte i vilken av böckerna. Jag är också uppvuxen med, jag blev varnad för att gå och sparka i lövhögar när jag var liten i slutet på 50-talet. Vad handlade det om?
Jo, men det var så. Det blev ju jag också, men inte av min pappa, för han trodde inte på det. Jag älskade att sparka i lövhögar på 50-talet. Men det ansågs då vara livsfarligt, för det var där man trodde att polio spreds. Det fanns många föreställningar om det här, men det trodde inte min pappa på, så jag fick sparka.
Men var du rädd någon gång?
Nej, jag var aldrig rädd. Däremot minns jag när poliovaccinationen kom. Mamma fick polio 1953 och 1957 hade då vaccinet blivit så bra så att man började vaccinera alla barn. Så det minns jag när jag gick till barnavårdscentralen och fick spruta. Och så minns jag att en klasskamrat fick inte för sina föräldrar, för att de var Jehovas vittnen, tror jag. Jag minns fortfarande min mammas fruktansvärda upprördhet över att det här barnet inte fick vaccinera sig. Och sen lite bitterhet över att vaccinet kom ett par år för sent för hennes del.
Du är nu månadens ansikte i Skånes taltidning, och där har vi ett absolut krav. Och det är att den som är intervjuad beskriver hur hon han ser ut.
Jaha, medellängd, eller lite drygt medellängd för en kvinna i min ålder. Jag är alltså 68 år. Jag är 1,69 och jag har väl normal kroppsvikt. Vad har jag mer? Jag har glasögon.
Ljusbruna metallbågar.
Ja, precis. Och sen har jag väl ljusbrunt, ganska kort, tunt hår. Jag sminkar mig, framförallt runt ögonen. Och det beror delvis på att jag har glaukom. Så jag har ögondroppar som färgar huden väldigt ful, tycker jag. Så därför så sminkar jag mig. Men det gjorde jag i och för sig redan även innan. Så att brukar ha läppstift, rött och svarta eyeliner, och så har jag då kräm runt ögonen så att inte det där ska synas. Och sen gillar jag att ha jeans eller svarta långbyxor, tröja, idag har jag en svart kavaj.
Glaukomen, hur ser du på den och utsikterna?
Ja, jag är medlem i Synskadades Riksförbund som stödmedlem, eftersom jag antar att jag så småningom blir äkta medlem, så tycker jag att jag ska vara medlem redan nu. När jag går på kontroller och tar mina droppar. Och, ja, Men jag har många vänner i SRF så jag känner mig trygg.
Och tanken på att synen faktiskt kan gå ner rätt rejält, hur ser du på det?
Ja, jag vet ju inte hur jag skulle reagera om det hände på riktigt. Men eftersom mitt liv har varit i handikapprörelsen och jag känner så oerhört många som är svårt synskadade, så det har ju varit någonting som är naturligt för mig. Sen skulle det ju vara väldigt opraktiskt och knepigt att bli synskadad när man blir äldre, när det blir svårare att lära sig teknik och så. Men det är ingenting som skrämmer mig.
Det sa Månadens ansikte, den tidigare riksdagsledamoten med mycket mera Margareta Persson. Idag författare och föredragshållare som alltså besökte Malmö stadsarkiv i veckan. Hennes böcker, den självbiografiska romanen Måste försöka och fackboken Gamla synsätt spökar än, funktionshinder genom tiderna, finns inlästa som talböcker och i punktskrift. Och det var Dodo Parikas som intervjuade henne.